Hej Anna!
Hej Åsa.
Nu är vi här igen.
Ja.
Ja. Alltså, hur känner du dig? Jag är i alla fall lite pirrig.
Ja.
Herregud, vi ska ju få hit en idol.
Ja, wow. Kerstin Uvnäs Moberg sitter vi och väntar på.
Ja.
Och vi har ju velat ha henne till podden länge. Hon har liksom stått på vår lista länge. Men sen har vi liksom fått olika infall hit och dit och tips från er. Att prata om det här, prata om det här. Men Kerstin har ju faktiskt efterfrågats flera gånger. Och nu fick vi, liksom, tog vi modet till oss kan vi väl säga. Och kontaktade Kerstin. Lite puff i ryggen också för att hon precis har gett ut en ny bok.
Ja, precis, tillsammans med Magdalena Bolling.
Precis, som också är doula.
Ja, så det var väl där vi kom på det. Nej, men nu får vi göra det. Ja.
Det var bra att få lite en spark i baken.
Så får vi väl se hur det här går. Vi kanske blir helt starstruck och
Exakt.
inte får ut några ord.
Va, vi har typ 25 frågor. Och vi har sagt så här, men räkna med en och en halv timme. Varför sa vi inte räkna med 2 timmar på en gång, kände jag. Men vi ska orka allihopa också. Man blir lite trött i huvudet av att sitta här inne i det här lilla rummet utan luft och fokusera. Men först och främst, välkomna till förlossningskanalen ska vi väl säga. Och som ni hör så är det jag, Anna och
Åsa.
som pratar. Och vi tänkte bara lite kort göra en introduktion till Kerstin. Sen är det ju, ska hon få berätta lite mer om sig själv, såklart. Men Kerstin är ju läkare och professor i fysiologi. Hon är också föreläsare världen över och har skrivit massor av böcker och artiklar och
Är översatt till väldigt många
ja,
språk.
det är häftigt. Och hon har forskat i 40 år, hör och häpna, 40 år på oxytocin. Det är som det går rysningar i kroppen.
Det som hon inte vet, känns som det är inte värt att
Nej,
veta.
exakt. Exakt. Hon är också 80 år nu och det är storslaget att hon är så aktiv fortfarande.
Ja, det är superhärligt att hon
Ja.
delar med sig av sin kunskap fortfarande. Och
Så.
långa, långa erfarenhet. Hon är också 4-barnsmamma, va?
Ja, det stämmer. Ja, hon har en imponerande bakgrund som ni hör. Så att gör er bredda och få massor av kunskap och information, inspiration om oxytocin.
Vill du berätta lite om vem du är och vad du sysslar med till vardags?
Jag är ju läkare som inte riktigt visste vad jag ville bli. Och därför så när jag fick mina första 2 barn och då var jag gift med kirurg så kände jag nej, jag kan inte vara på sjukhus. Så då började jag att disputera på en institution efter att jag var legitimerad doktor så att säga, hade jobbat lite. Och så blev jag helt enkelt väldigt fascinerad av forskning och fortsatte då och började väldigt, de första 10 åren så arbetade jag med mag-tarmkanalens hormoner, vet vagusnerven och hur man blir mätt och hur man mår bra och allting sånt där. Och det där var väldigt spännande. Och sen kom jag av en slump i kontakt med oxytocin på något möte. Och då så insåg jag att mycket av det jag tittade på hängde ihop med oxytocinet. Och så började jag att arbeta med det helt enkelt i olika och visade hur det då påverkar inte bara mjölkutdrivningen utan hur det anpassar mammorna under amningen och sen beröring och sen mat och oxytocin och sen då beröring och oxytocin var väl egentligen det som jag började med sen. Så att det har ju blivit en utvidgning av någonting som var ett ganska litet begrepp från början. Som då handlar om att kombinera kunskaper om vad som händer och hur nerverna faktiskt ser ut och vad som händer. Så att lite mer kan man säga invävt i livet är ju det jag gör än många andra. Därför att jag har liksom också då erfarenheten av 4 barn och då vet man ju lite hur det hänger ihop på ett sätt. Och sen har man det här andra och då tror jag att man har en kompass många gånger som leder en fram. Medan om man ingenting vet, då blir det svårare att tolka ett sånt hormon som oxytocin. Nu ska man väl också säga att det är inte heller helt okontroversiellt. Då, därför att det finns ju många som inte ser vetenskap till punkt och pricka. Bara beskriver, där börjar nerven, där slutar nerven, där frisätts hormonet, där gör det på den receptorn, där den receptorn. Så det är väl... Där är vi olika och här kanske jag då är ett uttryck för en kanske mer kvinnlig variant av forskare. Därför att det ser man om jag läser litteratur och pratar med folk att kvinnor vill oftare förankra det de håller på med i livet i någon form. Och jag kan också se att nästan alla de kvinnor som jag känner i forskningen förr eller senare har gjort det.
Oh,
att det är någon skillnad i hur... psyket fungerar.
Mm.
Och det är kanske också därför då som väldigt många böcker tidigare varit otillgängliga för kvinnor särskilt. Eftersom de liksom vill se det ur någon slags, eller vill koppla det till egna erfarenheter.
Mm.
Och då blir det lite mer, lite mjukare kan man säga.
Du har forskat på oxytocin i 40 år läste jag.
Ja, man kan tro att jag är en galenpanna.
Nej, inte alls. Jättespännande. Och sen har du skrivit massa böcker.
Ja, sen hade jag jobbat med Mark-Tarm-kanalen i 10 år innan. Det vet inte folk, för då hade jag ett annat namn. Då hette jag Ufnes Wallensten.
Okay.
Och så bytte jag när jag gift med mig. Det skulle jag aldrig ha gjort. Därför att det betyder ju att de här människorna som undrar vad jag har gjort hittar inte de 10 första åren. Och det var ju där som jag gjorde så mycket grundläggande fysiologi som jag sen hade användning för och kunde förstå och tolka oxytocinet. Så det var ju en förutsättning nästan för att jag skulle kunna göra det jag har gjort. Men så 50 år har jag hållit på. Ja.
Och vad gör du idag?
Jag håller på nu också. Och då är det klart att jag har inget labb som jag har tillgång till. Men skriva kan man göra. Man kan sammanfatta. Jag är fortfarande doktorander. En i Australien som heter Sarah Buckley som också är en sån här.
Ja, henne följer vi också.
Ja, hon är min doktorand. Så att jag liksom får henne nu att, kan man säga, på ett lite mer vetenskapligt sätt koppla det som hon har upplevt och allting. Men hon är ju en typisk sån här kvinnoforskare också som kommer utifrån sina egna upplevelser. Och sedan så... Jag föreläser så mycket på olika ställen, på KI och på SLU och sådär, när det gäller mina områden. Så är det ju varje år föreläsningar och sen är jag ute och reser mycket. Jag har varit med väldigt mycket i europeiska nätverk där man har hållit på och tittat på normal förlossning och sånt där. Och skrivit artiklar och försökt att infoga oxytocinet i det. Det har varit väldigt roligt och givande. Så det är fullt upp.
Vi hör det. Och du har ju nyligen kommit med en ny bok som heter Medfödd som du har skrivit med Magdalena Bolling som vi nämnde. Men vi ska prata, och den handlar ju också om oxytocin, men vi ska prata lite generellt om oxytocin också. Men vi tänker att många av våra lyssnare är gravida eller nyblivna föräldrar. Så vi har försökt formulera frågan efter det. Men ska vi ta lite först vad oxytocin gör liksom för människan generellt innan vi pratar kanske graviditet och födsel?
Så det är ju en stor fråga. Jag menar, det började ju med att oxytocin var det hormon som driver ut mjölk och som driver ut bebisen. Alltså som drar ihop musklerna i de myoepiteliala cellerna och som då drar ihop livmodermusklerna. Och i 50 års tid var ju det oxytocinets funktion. Det upptäcktes någon gång på början på 1900-talet. Och sen då 1950-60 så kunde man ju identifiera oxytocinets struktur och det ledde till att man kunde börja ge det. Och då började ju det en era där man har alltså givit oxytocin vid förlossningar. Och det är en intressant historia i sig varför man gör det. Men så sen 70 så man har givit oxytocin i 60 år nästan kliniskt. Och idag är det en av de läkemedel som man använder mest i hela världen. Men det är ju en väldigt begränsad del då av oxytocinets funktion som man är ute efter där. Och när man registrerade oxytocin då kunde man ju inte ha allt det här andra. Därför att man började ju förstå då att oxytocinet bildades uppe i hypotalamus och att det rann ner liksom, eller fördes ner via nervtrådar till hypofysens baklob för att sen gå ut i blodet. Sen upptäckte man någonstans där på 70-talet att det inte bara var de nerverna, utan att det också fanns ett antal nerver som såg lite annorlunda ut, som gick från ungefär samma ställe i hjärnan, men som stannade i hjärnan, som alltså då inte gick ut i blodet, utan som var en slags neurotransmittor, kan man säga. Och då upptäckte man ju att de där nerverna kunde leda till de områden där man dämpar smärta, dämpar stress, dämpar oro och gör att man mår bra och kanske också att man blir mer social. Och då fann man ju naturligtvis anledning att börja fundera över när kan det här aktiveras. Och då tror jag att det var många zoologer som började arbeta med att moderligheten skulle kunna vara kopplad till oxytocin. Vilket det ju var. Det är alltså väldigt vettigt att tänka så här. Att har man ett hormon som driver ut mjölk och bebisen, varför inte också koppla det då till de beteenden och de andra omställningar som kan behövas i de sammanhangen.
Mm. Mm.
Och där kan man säga att där är ju då zoologer, de är faktiskt flexiblare. De ser lite mer helhetligt. Men sen så småningom så började man väl kanske inse att det fanns en del av de här anpassningarna även hos kvinnor. Och det var där jag då började att se att vad jag visste var att varje gång en kvinna ammade så fick hon igång sin mag-tarmkanal, alltså de system där, de hormoner som gör att man växer och lägger på sig näring och alltså viktiga för tillväxt och allting sånt där. Och trodde jag att det var en reflex från början som bara gick så att säga via vagusnerven. Det är det ju, det var bara det att jag inte visste då att det också behövs ett steg till, att det ska upp i hjärnan och så ska du då koppla till de här små nerverna, hypotalamus, och så är det de som går ner och säger till vagusnerven att nu ska ni aktivera er. Och på så vis så får man ju en dosberoende anpassning av mammans ämnesomsättning, hunger, aptit och sånt till hur mycket mjölk hon ger ut. Och det är ju egentligen självklart.
Mm.
Du kan ju inte ha ett system som bara öser ur kalorier.
Nej.
Utan att du samtidigt ser till att mamman på bästa sätt tar hand om den näring hon äter. Och kanske äter lite mer. Och att hon då kan lagra energi när det behövs.
Mm.
Men det var ju med den insikten då att det fanns ett steg till här. Och då började vi göra försök som visade då att tog man bort oxytocinsystemet så blev det liksom inga anpassningar. Och sen kunde vi så småningom se då att det var också samtidigt en väldig stressminskning och sen den här smärtminskningen och allt möjligt. Och sen är det ju bara att föra över det till förlossningen. Och det tycker inte jag riktigt att någon har gjort förut, utan de har nog sett oxytocinet som ett förlossningshormon. Och sen har de naturligtvis vetat då att det här med att ha en stödperson med, en doula, att det då kan hjälpa inte bara förloppet utan också mammans upplevelse. Och också att det gör mindre ont och att det liksom är, hon blir mindre rädd.
Mm.
Men det är ändå konstigt att man inte förrän egentligen vet nu har kopplat det till oxytocinet. Men det är ju inte det där, det är inte riktigt samma celler va, som skickar ut det här till blodet. Utan det är det här andra lite separata cellsystemet som har nerver som går in i hjärnan. Men det är ju alldeles självklart att det finns där hela tiden. Och skulle man till exempel ta bort oxytocinet under en förlossning så skulle ju mammor ha väldigt mycket ondare än vad de har.
Mm. Mm.
Och vara mycket räddare än vad de har.
Mm.
Därför att det ligger där ändå och buffrar. Tar ju inte bort allt. Men frågan är om det inte så att säga, i de situationer när oxytocinet verkligen får komma fram. Som till exempel vid hemförlossningar. När man är bekant med miljön. Då kan det få ännu större effekt så att säga. Och då har stresssidan inte så mycket att säga. Den blir, då råder och dominerar oxytocinet väldigt mycket.
Mm.
Det här är sannolikt också en orsak till att man ger oxytocin. Det är så att jag har då lärt mig nu de senare åren att det här oxytocinet som man då frisätter i samband med en relation eller i samband med amning eller vad som helst, det är väldigt skört. Så att det oxytocinet vill inte komma ut om mamman är det minsta orolig. Och då handlar det inte här om att hon är orolig för sitt liv eller orolig för att trilla ner i ett stup. Eller, utan det är det här att inte känna igen sig riktigt. En ganska lätt typ av stress. Och då är det ju så att det ska vara så. Alltså hon ska gå hem, jag menar, man tänker hur det var en gång i tiden, och vara där hon är beskyddad av sina närmsta, som hon känner igen.
Den trygga miljön.
Ja, och den trygga miljön. Va? Mm. Då blommar oxytocinet upp. Men det gör inte det om man är på ett främmande ställe. Vissa är naturligtvis mycket mer resistenta än andra. Men det här är sannolikt så då att när man då har sina verkar och kommer till sjukhuset så kan det hända att verkarna stannar av därför att oxytocinet lugnar sig.
Det ser ju vi
och det ser alla. Men du vet, det finns ingen bra litteratur som beskriver det.
Nej.
Och när jag nyligen skrev en översiktsartikel för en amerikansk tidskrift så tog jag med det här att oxytocinet blockeras i främmande miljöer. Och de blev jättearga. Alltså, vad är den litteraturen? För jag hade ju hört det av alla. Och på djur finns det mycket väl beskrivet. Hur det liksom försvinner. Och fenomenet finns ju. Men där är inte de här studierna som visar. Men då finns det en annan intressant koppling här som jag då också fann när jag läste inför den artikeln lite noga. Bland annat att om man tittar på de första studierna där man kunde mäta oxytocin. Man kunde inte mäta oxytocin förrän på 70-talet. Och då kom den här radioimmunoassayn. Förut så hade man bara biologiska metoder. Man kunde liksom ge blod från någon som ammade. Och så kunde man se på ett annat djur att det kom mjölk ut och sådär. Det var det sätt man hade att etablera eller visa att det fanns oxytocin. Men sen kom det ju en mätmetod som tillåter ganska exakt bestämning av oxytocinet. Och då hade man gjort en studie på mammor då som föll, så tog man oxytocinvärdena ganska snyggt och prydligt, väldigt prydligt, men då upptäckte man ju att vissa mammor inte hade något oxytocin. Och då drog man den slutsatsen att kvinnor har oxytocinbrist. Och då börjar man ge för att kompensera för det. Vilket på ett sätt är ju en logisk tanke.
Ja.
Och det är ungefär som man har insulinbrist via diabetes så ger man det. Sen vad de inte förstod var att den här låga oxytocinnivån sannolikt berodde på att de här kvinnorna höll tillbaka sitt oxytocin därför att de var i en obekant miljö. Så att de ersätter någonting som inte finns kanske, men skulle kunna finnas.
Precis.
Förstår du?
Man skulle kunna skapa förutsättningar.
Sannolikt skulle man kunna. Men det är klart, det ligger mycket av rädslor säkert också som håller tillbaka. Men det där var en sån här uppenbarelseögonblick för mig. Att det var en tolkning som i och för sig var rationell. Men den byggde på en fel, vad ska man säga, ett fel någonstans. Nämligen, eller en okunskap. Nämligen att sjukhusmiljön är normal. Och då börjar man ge. Och sen har ju det blivit någonting som man gör till väldigt många. Hur många är det idag som får? 50-60% av alla?
Ja, det är något sånt.
Världens mest använda läkemedel.
Intressant.
Och nu tror jag ju att om man ger det i rekommenderade doser och sådär så är det väl inte direkt farligt. Men den andra frågan är ju om det egentligen behövs.
Precis.
Och då är det så att man också, om man har den här vanliga oxytocinfrisättningen, så får man inte bara de här oxytocintopparna i blodet. Du får också en aktivering av det parasympatiska nervsystemet samtidigt. Som gör att systemet blir känsligare. Den kan du aldrig få om du ger en oxytocininfusion till exempel. Så det är inte exakt samma system.
Nej, just det.
Och det här upptäckte jag nu då när jag satt och skrev min översiktsartikel. Då visste jag nämligen som magdoktor eller magfysiolog att den här magsaften som vi har, För den behöver man då ett hormon, som heter gastrin. Och sen behöver man dessutom vagusstimulering. Och de där två ihop gör ju att det behövs nästan inget hormon. Men tar man bort det så, ja, de hjälper varann. Då tänkte jag, men hur är det här då? Finns det liksom ingenting, en liknande situation här nere i livmodern? Och då gick jag tillbaka, då backade jag till 70-talet. Och vad hittade jag där? En massa artiklar som visar att om man aktiverar den här parasympatiska nerven, som också är en del i oxytocinsystemet, så ökar man receptorernas känslighet för oxytocin. Och då är det klart att det går bättre. Men det hade de slutat att arbeta med någonstans där. Därför att forskningsfronten seglade på.
Ja.
Det är ofta så att, att det kommer nya impulser, och ska man vara med i forskningsracet så måste man ansöka om pengar för det som är nytt just då. Annars får man inga pengar. Och då glömdes det bort. Däremot så finns det ju kvar i praktiken, för det vet väl alla, att man, när man på olika sätt stimulerar parasympatikus, det kan vara olika typer av massage, så går det fortare. Men de har inte liksom kopplat till att det är ju oxytocineffekten som man hjälper. Genom att göra de receptorerna känsliga helt enkelt för oxytocin.
Och då pratar du om beröring under födseln, ja, eller stimulans.
Beröring, närhet, men jag säger att det som vi hade, det som först var beröring och närhet, det har ju liksom utvecklats mentalt till att bli mental beröring och empati och närhet. I grunden är ju det samma system, det är bara det att de impulserna går till oxytocinsystemet, ja, upp via hjärnan kan man säga, men det är också en mycket direkt bana ner till oxytocinet. Parallell med den som sätter stopp på det, så att säga.
Just det.
Precis som vi i huden har de här snälla nerverna som frisätter oxytocin. Men så fort du börjar stimulera hårdare, då blir det ju stress och då stängs ju oxytocinet av. Förstår ni? Så att den där dubbelheten, mer oxytocin och lugn och ro, eller mer av de här aktiverande hormonerna, det finns både ute i kroppen och via omvärlden, så att säga. Så det, och de hjälps ju åt, de där systemen förstås. Men är det så att man är rädd för någonting eller känner att man inte, då funkar inte beröring särskilt bra, för de hjälper varandra, de där två.
Och det är svårt att förstå lite, vad är hönan och vad är ägget?
Samtidigt, det är inte höna ägg.
Nej, utan att det verkligen är ett cirkulärt eller system.
Och det ena är bara föder på oxytocinsystemet då, via vad man, kan man säga, ser eller hör, eller känslan då att det här har jag sett förut. Jag tror att man måste också, man kan inte bara arbeta med konceptet stress som hämmare. Det finns också någonting i, jag känner igen mig, som just hjälper oxytocinet direkt. Va?
Just det.
Eller här tycker jag om att vara, den här människan verkar snäll, hon lyssnar på mig. Då får du en aktivering av de här små nerverna.
Ja.
Precis som du kan få av beröring av huden. Och det är väldigt enkla system. Det är bara kanske någon nerv emellan. Alltså en eller två nervsystem. Och så är du där uppe. Och så sätter du fart på dem. Och det är ett otroligt raffinerat system. Som då man inte riktigt har sett. Därför att det har varit så mycket fokus på riktig stress. Så att säga. Det här med stress med ljud och buller och såna här saker. Man har inte arbetat på de här
subtila nivåerna.
Nej.
Och det här är ju hur vi kan hjälpa kroppen att frisätta oxytocin, minska stress, vara i bekanta miljöer, trygga miljöer med människor vi känner.
Precis, minska stress, det är ena delen. Den andra är att aktivt stimulera oxytocinet. Och det är då det här att ha ett vänligt ansiktsuttryck, att vara förstående. Så att man får, det är liksom en sak är stress. En sak är att ta bort stress. Men det är en sak till. Att aktivera oxytocinet. Och det är det man gör med behaglig, vänlig, lätt stimulering av huden. Vilket har en motsvarighet uppe i hjärnan. Fast då blir det att man, så att säga, känner igen sig. Tycker det är vackert, tycker det är skönt, tycker det är lugnt. Så det är inte bara att ta bort stress. Utan det är också att de här systemen direkt stimulerar.
Och jag får ju direkt bilder från födslar. Där man kanske som doula kommer. När man kommer till födseln och så här lägger sin hand på henne och hälsar och så här connectar. Och hon börjar gråta till exempel. Så här, det bara släpper som en release. Eller såna här situationer där man faktiskt kan det blir nästan, man kan ta på det.
Ja, att, men det är precis det, är det här systemet då. Mm. Mm. Och som då får börja aktiveras. Och där ligger känslorna. Och där ligger också glädjen inför det som sker. Och just det med att det gör mindre ont. Och det gör man blir mindre stressad också.
Ja.
Och sen så kommer det hela att koordineras, som jag ser det, på ett bättre sätt. Därför att det är också uppenbart att den här förmågan att föda, den måste ju alla ha någonstans. Mm. Inkodad i sina gener.
Mm.
Det är inte något nytt påfund, det är en urgammal
förmåga.
Nej,
då hade vi nog inte suttit här.
Nej.
Om det inte hade varit så. Men om vi, då pratar vi om hur vi aktiverar oxytocinet och hur vi frisätter det. Men just om vi ska bara prata kring födandet, så här, vad har det för funktion?
Ja, det har ganska många funktioner. Det är också det att oxytocinet, som jag ser det, är egentligen inte ett förlossningshormon. Det hjälper reproduktion, förökning, tillväxt i ett mycket, mycket stort perspektiv. Alltså, så att tillväxt av vävnader, tillväxt av celler, tillväxt av människorasen, alltså ju fler barn, ju bättre. Jag menar att den är någonstans inkopplad på det här med reproduktion på många sätt. Och då är det ju så att om du tittar på vad oxytocin gör under förlossningen, så vet alla att det så att säga stimulerar värkarbetet, eller hur?
Mm.
Det hjälper till med att öppna, avslappna cervix. Först måste man ju öppna dörren.
Mm.
Och sen så får man också den här delen som är mer att hjälpa barnet att röra sig neråt med själva värkarna. Men nu lärde jag mig alldeles nyligen att det finns en väldigt speciell funktion av oxytocin som består av små lokala oxytocinnerver som ligger i deciduan, alltså i livmoderslemhinnan längst in, och i hinnorna. Ett litet oxytocinsystem där små nerver går till närliggande receptorer och de sätter fart på prostaglandinerna.
Mm.
Det här hade jag ingen aning om.
Spännande.
Så att de hjälper till där också. Men om du tänker, det kan ju förefalla väldigt olika effekter, men tänk på funktionen. Så är det ju just det att det hjälper till med förlossningen helt enkelt.
Mm.
Som är en del av reproduktionen. För oxytocin hjälper också till med heter det, förökning. Så tillvida att det hjälper till med ägglossning. Det hjälper till vid befruktningen. Det hjälper äggen att fastna i placenta, vad heter det? I
slemhinnan,
livmoderslemhinnan. Det hjälper till att röra, alltså äggledarnas motilitet. Det finns liksom med hela vägen.
Mm.
Och då gör det ju då att då är det lättare att se, va? Att på många sätt så hjälper det till.
Mm.
Och sen har du också de här psykologiska effekterna då, att du får under förlossningen trots allt mindre smärta med oxytocin, mindre stress, mindre rädsla. Och dessutom så börjar du ju att, så att säga, få igång lite grann av ett ökat socialt beteende. Det sker faktiskt redan under graviditeten. Som gör att man är beredd att ta emot barnet sen när det kommer. Och dessutom så finns det förmodligen, precis framförallt då mot slutet av förlossningen, när det är riktigt höga nivåer, då verkar det som om oxytocinet mer också ökar det här välmående systemet med dopamin och sånt där. Va? Som en liten hjälp för mammorna att uppleva den där lyckokänslan när barnet kommer ut. Men det är naturen ännu fiffigare än så. Det är nämligen så att när en mamma mår riktigt bra, då kommer hon också tycka om omvärlden.
Mm.
Man projicerar liksom ut det goda på de som är utanför. Och det kommer ju underlätta bindningen.
Mm.
Och det här kommer jag ihåg att det var bland det första Marshall Klaus då, som höll på mycket med det här tidigt, lärde mig. Och det var ju då att om man har en person i rummet som är väldigt god och snäll, så ökar det aktiviteten i det här systemet. Alltså det blir en cirkel på något sätt som gör att det här oxytocinsystemet förstärks. Och det var ju till och med så att om man är i det här stadiet, att man liksom uppfattar tillståndet eller sin hälsa som, eller sitt sinnestillstånd som väldigt gott, Då förlägger man positiva saker runt om sig. Och då hade de gjort något experiment där de hade någon kvinna som bara visade sig någon gång. Sen stod hon bakom en gardin Men alla mammor berättade om den här vänliga kvinnan som stod där vid gardinen. Därför att de hade sett henne. Men i och med det här skedet så var de väldigt glada. Men det här betyder också att om kvinnorna tappar den här känslan av trygghet, tillhörighet, connection eller vad man ska kalla det. Och istället känner sig övergivna. Phyllis Klaus sa alltid att man får inte ens gå på toaletten. Varför inte lämna mamman?
Mm.
För då faller det här väldigt snabbt bort. Mm. Och då kan mamman istället bli väldigt arg och ledsen och misstänksam. Och väldigt svårt att få tillbaka förtroendet för någon. Då blir det här misstroendet ganska allmängiltigt så att säga.
Mm. Jag tänker att på ett sätt känns det som att oxytocinet har lite dubbla effekter, eller vad man ska säga, att å ena sidan så blir man social och vill interagera med andra människor, men när man föder kan man också bli det här att man vill dra sig tillbaka. Mm. Vill du berätta något om det?
Vi är olika där. Mm. Och det är ju så att om man tittar på, det finns en spansk kollega som heter Ibone Olsa, hon har tittat mycket på det här, och då är det så att mamman har under förlossningen ett ganska standardiserat relationsbeteende. Och då är det ju så att när själva förlossningen börjar, då ringer mamman till mannen eller mamman någon som någon vet.
Mm.
Men sen fortsätter hon att städa eller vad det nu är för någonting där hemma. Men hon kontaktar någon, vilket ju är väldigt vettigt, eller hur?
Mm.
Någon vet att någonting är på gång. Men sen då, när det så att säga börjar komma igång på allvar, då vill hon, då ringer hon till någon, kom hit så att säga, som hjälper henne till sjukhuset eller mannen är med eller vad det nu är för någonting. Och det är också listigt ur fysiologisk synpunkt, för att om man ska få den smärtlindringen så får man ju den mycket mer av att någon är nära en så att säga. Då får man ju det här oxytocinpåslaget mycket mer än om man bara vet att någon är där borta och vet att jag, min förlossning är på gång. Så att det finns ett antal situationer där mamman så att säga vill, kan man säga, connecta med omvärlden. Därför att hon har olika behov. Den ena är information mer och det andra är, nu behöver jag stöd.
Mm.
Och det, intuitivt förstår man det.
Mm.
Men sen är det också det här att under förlossningen sen så finns det ju två skolor. Om du skulle tala med Phyllis Klaus och Marshall, så behöver alltid mamman ha någon som sitter nära och som håller dem.
Mm.
Medans Michelle och Dan till exempel säger att nej, man ska inte alls vara där. Man ska vara i rummet men en bit bort och höras, men inte liksom vara påflugen.
Mm. Mm.
Och jag tror att det speglar två olika sorter av mammor. Att somliga kanske vill sköta det här själva eller har någon förmåga att koncentrera sig, medan andra är mer supersociala och vill ha någon där hela tiden.
Mm.
Jag tror inte det är samma mammor riktigt.
Nej. Jag tror att jag tänker att det är olika saker som gör oss trygga.
Ja, exakt. Men en del kan nog skapa trygghet i sig själva.
Mm.
Och andra gör det. Och de kanske närmast är störda av att någon är där och petar hela tiden. Medan andra lättare tar emot den från omvärlden.
Mm. För det som vi ser en del, det är ju att de här mammorna som blir väldigt sociala under födseln, men att det ändå liksom rullar på med förloppet, kan hamna i ett läge för någonting man kallar för willing to please. Att man är så öppen för andra människor att man nästan kan bli lite överkörd.
Mm.
Det är ju liksom en, vad jag ser, en potentiell risk med att det här systemet är så starkt hos en del mammor.
Ja, och det vet vi ju från studier att vi har ju tittat på mammors personlighetsprofil. Och då kan man ju använda olika sätt. Men vi använder någonting som heter Karolinska Scale of Personality. Som ju är egentligen ett väldigt väl beskrivet test för personligheter. Och de ska ju egentligen vara stabila. Men då upptäckte vi ju att om man använde det testet 2 dagar efter förlossningen och gav det till kvinnor då och jämförde med en normgrupp som samma ålder och allt det där, men som inte hade fött något barn, då var det ju så att de här mammorna som just hade fött var lugnare. Alltså nu talar vi medelvärden, det är inte alla.
Mm.
Och mer mindre oroliga och mer tålmodiga. De tålde långsamma tjatiga saker lite bättre. Och sen var det då mindre distans, alltså de tålde mer närhet. Och så var det det här att det fanns någonting som heter social desirability, som är exakt det här pleasing.
Mm.
Att vara lite till lags.
Mm.
Och det är nog inte menat egentligen mot andra människor. Det är alltså menat mot barnet.
Ja.
Mm.
Därför att barnet, man måste för första gången i sitt liv kanske mer lyssna till någon annan än till sig själv.
Mm.
Och då händer någonting här som gör att man blir mer benägen att ta in omgivningen. Men den är ju naturligtvis då, som man säger, ganska lurig. Därför att den gör ju att mamman riskerar att bli lite mer, vad ska man säga, lydande eller lite mer till lags eller allt det där.
Det är bra att vara uppmärksam på, tänker jag.
Ja, och du vet, det där är ju till och med så att med oxytocininfusioner så stärks det.
Mm.
Så det blir förstärkt.
Mm.
Och det här är inte heller någonting som man uppmärksammar. Det kanske inte märks hos alla. Men jag har ibland undrat om det är en av orsakerna till att kvinnor faktiskt har till så hög grad givit upp den egna förmågan. Att man har varit så beredd på att ta till sig det som ska vara bra. Alltså att man lyssnar lite för mycket på experterna också.
Ja.
Och att då blir man lite utplånad.
Man glömmer att man själv är expert.
Exakt. Mm. Och då har det kunnat ske det. Nämligen att den här egna kompetensen eller kvinnokompetensen har bara försvunnit. Och, ja. Så har man liksom, och så har det här blivit möjligt.
Mm.
Och då menar jag inte alls att det behöver vara någon form av aggressivitet från sjukvården. Men jag inte alls. Men det är förvånande att kvinnorna så lätt givit upp det här.
Mm.
Men det kan vara det här. Att man gör allt för att det ska bli bra för barnet.
Mm.
Och då,
så oxytocinet som syftar till att skapa anknytning gör att vi också...
Det är en öppenhet i det. Man lyssnar för mycket på omgivningen också.
Mm.
Nej, det finns absolut. Mm. Det är ju, fick jag lära mig tidigt, att det är en av de perioder när man får mest reklam i brevlådan. Därför ja. Har de här människorna som håller på med PR länge vet att mammorna lätt köper då.
Mm.
Ja, men som du nämnde så har ju oxytocin en stor effekt också på amning och anknytning.
Mm.
Och då tänker jag direkt att vi har ju sett att amningsfrekvensen har förändrats över tid.
Mm.
Upp och ner några gånger. Mm. Men hur påverkas oxytocinet om man väljer att inte amma eller om man inte kan amma?
Ja du, det är klart att jag ser ibland den här oxytocin, vad ska vi säga, det som man får av oxytocin, att det hänger ihop egentligen. Mm. Det som man har under graviditeten och det man har under förlossningen och under när man har hud mot hud efteråt och sen när man ammar. Och då kan man väl säga att ju mer ju bättre.
Mm.
Men det är ju inte säkert att man behöver ha alla de här momenten.
Nej.
Utan att det, några är bra, va? Men det är klart, om man ska börja och inte föda själv utan med kejsarsnitt, då blir det ju ingen sån här oxytocinexponering. Och sen inte ha hud mot hud och sen dessutom då få ingen amning. Då är det klart att det måste bli ett neutralare förhållningssätt.
Mm.
Mamma är man säkert ändå. Därför man kan lära sig ju allt det där. Men de här lite mer djupa systemen är nog inte igång på samma sätt.
Mm.
Sen finns det en annan aspekt av det här. Och det är det att man vet. Nu pratade jag bara om den psykologiska aspekt som handlar om det här med att man blir lite tillags eller lyssnar lite. Det andra är ju att du också får en väldigt kraftig antistresseffekt. Och den kan man ju se nu att kvinnor som har ammat, tittar man på deras hälsa 30, 40, 50 år senare, så är det ju så att ju fler barn de har ammat och ju längre de har ammat, ju friskare är de.
Mm. Mm. Mindre risk för bröstcancer har jag hört.
Ja, det är en sak. Mm. Men du har också mindre risk för alla såna här kardiovaskulära sjukdomar, nämligen hjärtinfarkt, högt blodtryck och sådär. Därför att den där antistresseffekten som du får varje gång du ammar, den blir liksom inprintad eller den ligger kvar.
Oh,
så att det har effekt på hälsan där.
Mm.
Så att det är många saker som händer och det här är inte riktigt kanske uppmärksammat heller. Men och där har väl naturen tänkt till också då. Det här är viktigt.
Mm.
Men om man inte ammar, kan man göra andra saker för att stärka anknytningen, tänker jag?
Ja, man kan göra många saker. Och vi vet ju nu liksom att hud mot hud i viss mån, det är inte lika starkt som amningsoxytocinet. Framförallt är det inte lika sömngivande.
Nej.
Så mycket närhet, och ni vet det här med babymassage, det är ju utmärkt, och det finns massor med sådana här sätt att babysimning, det är egentligen det också, fast ett annat medium.
Mm.
Att ju mer man är med barnen och så kan man ju liksom förstärka de här systemen. Faktiskt. Men jag tror liksom att de här ursystemen som amningen är naturligtvis, det är ju många gånger om dagen, kanske många månader.
Mm.
Det är klart att det sätter sina spår.
Mm. Om vi ändå pratar om det här med kejsarsnitt som vi var inne på lite nu.
Mm.
För där ser vi också att det ökar. Frekvensen kejsarsnitt ökar ju väldigt mycket.
Mm.
Stabilt uppåtgående trend kan man väl säga. Hur påverkas oxytocinet där?
Ja,
både kort och lång sikt tänker jag.
Det beror på vilken sorts kejsarsnitt. Akuta kejsarsnitt, de kan ju ha ett värkarbete länge.
Mm.
Och då är det ju inte så stor skillnad. För då har ju oxytocinet varit igång ganska länge under förlossningen. Medan ett planerat kejsarsnitt, då har du ju inte någon aktivering av den här Ferguson-reflexen. Du har ju inte den här exponeringen av hjärnan med oxytocin särskilt länge. Och därför så blir det ju en annan, och då vet man ju att mammorna som nu har fått kejsarsnitt, och vet man att deras eller föder med kejsarsnitt eller vad man säger nu för tiden, de har inte lika höga oxytocinnivåer efter förlossningen, vare sig mamma eller barn. Och man kan också se att det är vissa skillnader i de här omställningarna, att de inte blir så moderliga på det där sättet, att de blir sociala och lugna som andra. Så att, men jag skulle tro att det där skulle kunna komma igång om de ammar sen.
Mm. Mm.
Att det finns en slags möjlighet att går inte det ena tåget så får jag ta nästa.
Mm.
Och då kan man också få de här. Ni vet, det finns ju mycket också att det här med hud mot hud, så kanske det har överbetonats på ett sätt och sagt att det är så viktigt att ha det precis efter förlossningen. Och så kan man då se att det kan ha långtidseffekter på social förmåga och stresshantering och sånt där. Men nu finns det ju studier som visar att om man ger lite extra hud mot hud första veckorna efter förlossningen, så får man ju samma effekt.
Ja, vad fint att höra, för det är ju många som blir oroliga över om man kanske till men vid ett kejsarsnitt eller att man kanske har blivit separerade vid födseln på något sätt, att det går att hämta igen det här.
Det går att hämta igen, men tar lite längre tid.
Ja, och att du också säger att det går, åker man inte med det tåget så finns det ett till tåg.
Ja.
För vi ser ju också kanske vid kejsarsnitt att det tar lite längre tid för amningen att komma igång.
Absolut, det finns inget prolaktin där om man tittar. Två dagar efter förlossningen så har ju amningsmammor normalt 5 med oxytocinpikar.
Mm.
Men de här som har kejsarsnittsmammorna har inte det två dagar efter förlossningen.
Nej.
Och de har inte heller något prolaktin. Så att det är fördröjt. Va?
Ja.
Men det är klart att om du hjälper dem extra mycket och att de ammar ofta, så klart du hämtar igen det där.
Ja.
För de här systemen är ju gjorda för normalfallet, och då är det ingen som säger till dig.
Men det
är klart att då positiva rutiner kan ju då motverka sånt här.
Ja.
Och så får du det utifrån istället, eller från dig själv. Men där är vissa såna där, ska man säga, förändringar i motivationen då, eller också i den här färdiga fysiologin.
Mm.
Det gäller epiduraler också.
Mm.
Ja, jag tänker det här är ju spännande att liksom diskutera, och också för mig i alla fall lite skrämmande. Men vad skulle hända om alla helt plötsligt födde med kejsarsnitt?
Det beror ju på hur man hanterar dem sen.
Ja.
Det går ju liksom att få igång de här systemen ändå.
Mm.
För de är ju inte unika. Nej. Det ska vi komma. De är inte unika för någon situation i livet. Men de är lite tydligare då, lite lättare att få igång dem av ett visst skäl, nämligen att mamman ska knyta an.
Mm.
Men hur många gånger har inte mammor dött förr i tiden, och hur många gånger har inte gått på tok?
Mm.
Och då måste det ju till reservplaner, nämligen att någon annan tar över, eller pappan, eller någon släkting eller någonting sånt där.
Jag tänker också på bebisens perspektiv, som vi många gånger glömmer när man kanske önskar ett planerat kejsarsnitt. Jag tänker att om alla födde genom magen och färre ammade. Och jag tänker att jag ser svårt att se att det inte skulle ge någon påverkan på
bebis. Jo, det kommer nog att bli en... Det finns ju en del studier som ändå visar att amning kopplar till mer sån här secure attachment och sån här positiv kontakt med bebin.
Mm.
Men då ska man också komma ihåg att nästan alla de här studierna är gjorda, för det första krävs det nästan helamning. Så det med att amma bara lite och resten flaska, det ger inte riktigt samma psykiska effekter. Mm. Jag såg just en studie som visar att amning är ju väldigt skyddande mot depression efter förlossningen. Men bara helamning, det är som det andra inte riktigt räcker. Va?
Okay.
Du måste upp i den här ständiga.
Mm.
Så att de här systemen, man kan nog dra ut på dem en del, men har man ingenting av det här, låt säga att du föder kejsarsnitt och ingen hud mot hud och ingen amning, det är klart att det blir en annan exponering eller utveckling av de här oxytocinsystemen.
Mm.
Och det vill ju till då att man har tur i livet och träffar någon annan då som kommer in eller sånt.
Mm.
Och ta alla de här de här överklasspersonerna i England och Frankrike som aldrig någonsin ammade.
Mm.
Utan de hade en amma.
Mm.
Därför att de inte ville amma eller ville inte kulturellt göra det.
Mm.
Och det är klart det blir folk av dem också. Men de kanske inte blir lika lojala med mamman.
Nej.
Nej.
För det kan man ju undra om hur det blir här
med anknytningen åt båda håll.
Det finns väldigt intressanta sådana här försök från djurvärlden, och där finns det ju då, ni vet, om ni tänker sådana här apförsök, så finns det ju, har ni säkert sett bilder på apungar som sitter här fram på mamman och hon tar sig fram, och de högra aporna, och sen finns det en annan sorts apor där de sitter på ryggen.
Mm.
Och då är det så att där har liksom det här med attachment utvecklats. De där som sitter på ryggen, de känner aldrig igen sin mamma sen när de väl är liksom avnavlade och borta, medan de som sitter här, de kommer hela livet att veta vem hon är och så.
Ah.
Så det finns säkert en, vad ska man säga, variation på temat här.
Ja.
Mm. Och det är väl också så, ni vet också att i Afrika är det ju så att om en kvinna dör, vilket ju händer rätt mycket nu i HIV och så,
mm,
då kan ju en syster eller mamman ta över amningen. Det tar ju bara några dagar så har de fullt med mjölk.
Ja.
Visar ju att de här systemen finns. Och då vad de gör,
och kan
då,
aktiveras.
Kan aktiveras. Mm. Utan en föregående graviditet.
Ja.
Mm. Och då handlar det väldigt mycket om att man vill. Man ser det här barnet. Och sen vila lite. Och äta och dricka ordentligt. Så går det.
Mm. Oh, och det där minns jag när jag ammade själv. Och så satt jag på bussen. Och det var inte min bebis som skrek, men en annan bebis som skrek på bussen. Och min mjölk, den rann och den rann.
Ja, ja.
Trots att det inte var min bebis.
Mm, mm.
Mm. Så att, ja, jag kan verkligen relatera till det där.
Mm.
Men Kerstin, vi får ju också så många frågor om syntetiskt oxytocin. Mm. Det här som vi har pratat om som världens mest använda läkemedel. Vill du berätta lite vad det är och hur det påverkar kroppen?
Det syntetiska oxytocin är helt identiskt med det vanliga oxytocinet. Det är ju gjort som en kopia av oxytocin. Det var ju när man då upptäckte hur oxytocinet var komponerat, att det där bestod av 9 aminosyror. Jaha, och då börjar man producera, och gör man ju det som en spegelbild förstås av det vanliga oxytocinet. Så det är att det är syntetiskt eller kroppligt, det är ingen skillnad. Det har blivit någon slags idé som finns att det skulle vara olika saker.
Mm.
Helt identiskt.
Men finns det någon skillnad eller hur det fungerar i kroppen? Ja, hur det påverkar
sen är det
oss?
Så då att när man då har en vanlig förlossning, då har du ju en oxytocinfrisättning som kommer i pulsar. Ungefär mot slutet av förlossningen så ska det vara 3 pulsar per 10 minuter ungefär.
Mm.
Och sen så en jättepuls brukar man ha precis i samband med att bebisen föds. För då trycks ju, det är så kraftigt tryck va, av bebisen, så att du får den här förgusen. Reflexen går ju på högvarv då. Mm. Ungefär så, 3 per 10. Och dessutom är det ju så, under graviditeten har då oxytocinreceptorernas antal byggts upp av östrogenet. Så att just innan man föder så är känsligheten i livmodern för oxytocin 100 000 gånger högre än normalt. Vilket gör att du inte heller behöver så mycket oxytocin. Mm. Och sen är det ju en sak till som händer då när det normala oxytocinet går igång. då har du ju också en aktivering av den här grenen som går ner till parasympatikus. Så du har ju samtidigt en aktivering av det oxytocin som går till blodet, men som då får hjälp av det här som går via ryggen, här går via parasympatikus, och som då gör att systemet blir lite känsligare.
Mm.
Om man nu ger syntetiskt oxytocin, vilket som jag sa är helt identiskt, ja, hur ger du det? Ja, du ger det i en infusion, det vill säga det blir platt nivå.
Jämnt flöde.
Ja. Jämnt flöde, mm, som du sen kan höja till olika nivåer. Men det är inte särskilt mycket man ger. Så man ger ju under, som i, ungefär under 8 timmar ger man ju lika mycket oxytocin i dropp som man ger i den där sprutan efter förlossningen.
Mm.
Det är lika mycket, va? Mm. Så det är inte särskilt höga nivåer. Men det är ju ett annorlunda mönster. Och kroppen gillar det här, att få en peak av oxytocin. För då kan sen, och då drar det ihop sig i livmodern. Men när det är sen oxytocinpiken, ja, då vilar det och slappnar av. Och då blir det mer blod och mer syre och allting. Och så kommer nästa. Problemet när man har den här vanliga infusionen, det blir ju att det blir inte riktigt samma avkoppling i muskulaturen. Och det är ju många som vittnar om att de verkarna gör ondare, eller hur? De kallar dem för pinverkar. Mm. Att de är lite långvariga och hårdare. Mm. Och det är säkert det här att det är inte riktigt samma system. Och du får ju inte den här aktiveringen.
Nej.
Därför att det oxytocin det ger in i blodet, det går inte upp i hjärnan särskilt bra. Därför att du har det här som heter blod-hjärnbarriären, utan det stannar här. Däremot är det klart att du kommer få en del oxytocin i hjärnan via Ferguson-reflexen. Men du får inte samma smarta lösning med de här pulsarna som kommer uttänkt i en slags sekvens som gör att mamman, att livmodern hinner reparera sig.
Mm.
Och så det här påflödet av det parasympatiska som gör att systemet är lite känsligare.
Mm.
Den känsligheten förstärker du i en lugn och trevlig miljö. Alltså ja, av en, om du har bra människor runt dig och sådär.
Mm. Och sen ser vi ju ofta den här då tillsammans med en EDA, med en epidural.
Mm.
Hur ser du att den här kombinationen blir?
Alltså, problemet med EDA är ju då att den, ibland har den ju fantastiska effekter. Mm. Va? Om mammorna är jättestressade och det liksom inte rör sig, står still och sådär krampartat. Därför att, och det är ju en effekt av sympatikus kan man säga, av stress. Man då ger... Och det gör ont också. Så du har ju väldigt mycket aktivitet i den där. Man har ju både en parasympatisk innervation. Och det är Ferguson-reflexen uppåt. Och sen har du då den här sympatiska. Och det är smärta uppåt. Och skräck och allt det här. Man blir rädd och allt det där. Och om den här smärtnerven får styra för mycket. Då blir man ju rädd. Och då går händer och stoppas alltihopa. Ja, och då kan man ge en epidural. För då blockerar man ju den här de här sympatiska, de här smärtnerverna helt enkelt. Då kan de inte längre funka. Och då släpper förstås en del av den här stressen.
Mm.
Problemet med att man också i viss mån blockerar Ferguson-reflexen. För de där nere. Så man får bort då det här positiva som kommer med Ferguson-reflexen. Nämligen ytterligare stimulering av oxytocinet. Som ger då förstärkning av verkarbetet. Och också de här andra effekterna, att du blir lite lugnare och lite sådär, och lite mer oxytocinpåverkad. De blir också lite grann trubbade på. Så att de här två ihop blir då lite mer.
Mm.
Så att, och en del blandningarna, i viss mån är det en del, är inte helt fel men ur oxytocinets aspekt. Men det är ju den vägen det går, va? Att om man ger oxytocin så gör det ont.
Mm.
Och då blir det väldigt ofta att man sätter dit en epidural.
Mm.
Ja, för det får man ju ofta höra att amen, det är ingen skillnad på dem rent hur de ser ut, liksom hormonerna. Det som är liksom konstgjort eller man ska säga, kopierat och det kroppsegna. Men att många upplever att det är en stor skillnad.
Ja, och det beror ju på det här. Precis. Olika mönster.
Mm.
Och att har du en ständig, så släpper inte riktigt den här grundspänningen så Nej. Att säga. Utan den ligger på, det kan man se va.
Mm.
Och då tror jag att det blir en lite sämre syrgasförsörjning. Någonting som gör att det här gör. För det är ju det här med sura metaboliter och dålig syrgas som gör att det gör ont va. Och då går de här nerverna igång.
Mm. För det har ju känts som att det har varit lite oenighet det här om det syntetiska påverkar kroppsegna eller inte. Men som jag har förstått dig så gör det inte det.
Alltså om vi tittar efter 2 dagar så ser man ingen skillnad om man har givit oxytocin vare sig under eller efter förlossning. Däremot är det märkliga att om mammorna har fått både oxytocin och epidural så har de betydligt lägre oxytocinnivåer 2 dagar efter. Vi kan inte riktigt förklara det, men det har någonting med att det blir rubbat i de här feedbacksystemen på något sätt.
Men alltså inte om man bara har syntetiskt oxytocin.
Nej, det kan vi inte se.
Så att även om det inte påverkar det man kan mäta så tänker jag att det kan påverka på så sätt att, som du säger, mamma får jobbigare verkar och på sin tur kanske vill ha epidural.
Absolut.
Och spänner sig
och
mer.
Och hon har ondare. Och varje gång du har ondare så är det en negativ effekt. Och som då kan leda till, jag menar, det är ju ingen tvekan om att väldigt många av de här ångesttillstånden efter förlossningen och PTSD och allt det där, det har ju en koppling till att det gör väldigt ont och mammorna blir väldigt rädda. Så att alla situationer som ger mycket ont, det är klart att det är. Men sen är det en annan sak med oxytocinet, ni vet att man kan också ibland kalla det för glömskehormonet. Ja, det finns kopplat till det. Det gäller inte alls bara förlossningen utan det gäller allting. Att om man har ett högt oxytocin så blir inte negativa upplevelser så farliga. Därför man glömmer liksom bort den, vad ska vi kalla den, emotionella valören. Och då blir det inte så, då minns man vad som har hänt men inte nödvändigtvis att det gjorde väldigt ont. Och det här sker under förlossningen också. Och nu har jag läst artiklar som visar att det faktiskt finns speciella nerver från det här området som ligger då, de här små nerverna, som går ända fram till amygdala. Där man då reglerar det här med rädsla och social interaktion, viktigt område. Och där stänger det av kopplingen mellan upplevelse och minnesinlagring. Så det finns kanske ett system där som gör att det här inte ska göra så ont. Mm. Därför att då så ska man kunna.
Eller vi ska inte komma ihåg.
Nej, vi ska inte komma ihåg det på sikt.
Ja.
Och det är ju så att om du frågar någon direkt efter förloss så klart de har ont. Men att den där upplevelsen luddas av lite med tiden.
Mm.
Men det finns också studier som visar att samma sak inte sker efter epidural. För de har ju ofta inte så ont under förlossning förstås.
Nej.
Men av någon anledning så har de mer ont sen.
Ja, det är också.
För de har inte fått den här glömskeeffekten. Och det finns litteratur. Så att den här glömskeeffekten är ju väldigt intressant. För den är ju också livsskyddande. Och den används ju i hög grad idag i olika terapier. Där man vill få folk att glömma bort gamla minnen och smärtsamma minnen. Och genom att man då manar fram minnen som är hemska. PTSD och annat i en väldigt lugn och trygg oxytocinsituation. Och har man tur då så kan man så att säga få bort skräcken och rädslan. Minnena har de, men de kan byta färg lite grann på det här med det känslomässiga minnet. Så det finns alltid säkert här.
Men det där tycker jag att jag möter också, att de jag pratar med som har fött med epidural pratar mer om smärtan än de som har fött utan epidural.
Det tycker jag du ska börja skriva upp.
Ja. Så det här är makes sense.
Det är nog så, förstår du. Att med det här oxytocin, jag vet inte hur man ska beskriva, man blir liksom lite försonad eller förlåter lite på något vis. Det är ett annat ord för det här. Men det är ju inte så att man inte överlever. Och det är inte säkert det är farligt för barnet eller någonting sånt där. Det är inte det jag vill säga, men där blir skillnader. Och det är subtila skillnader. Men det är klart, i en hel population kan ju det betyda någonting.
Jag har en fråga till om syntetiskt oxytocin som kom upp nu. Hur framställer man det? Vad är det för någonting?
Apparater som kopplar. Liksom. Först har man en aminosyra, sen sätter man till den andra, tredje. Man bara adderar aminosyror till varandra.
För det har ju också liksom spekulerats en del vad det är, att man tar oxytocin från djur eller liksom.
Jo, man i början. Innan man kunde sätta ihop det. Okay. Så använde man nog lite grann under, alltså man tog hypofysen från en slaktad ko eller någonting och så fann man, kunde man isolera oxytocinet. Mm. Men det är ju väldigt länge sedan.
Ja.
Och det var liksom i barndomen. Ja, men nu är det väldigt exakt och fint kemiskt framställt.
Mm. Mm. Så för att förtydliga så påverkar det syntetiska oxytocinet inte direkt det kroppsegna. Men indirekt kan man säga att det gör det om kvinnan får mer ont, kräver mer smärtlindring och så vidare.
Precis. Ja. Och det gäller ju även bebisen. Ja. Det ligger ju en massa konstiga idéer ute på nät och överallt om att oxytocin skulle, när man ger det i de här doserna under förlossningen, skulle gå över till bebisen. Det gör det ju absolut inte. Nej. Allt är ju till för att man ska skydda bebin från sådana här saker.
Mm.
Precis som hjärnan skyddas, så skyddas ju bebin.
Mm. Så det går inte till bebisen. Nej. Men bebisen kan påverkas på så sätt att mamman får kanske lite för täta verkar.
Någonting sånt. Ja. Att det blir och då kläms ju de här blodkärlen ihop.
Precis.
Mer. Så det blir ju en skillnad i vad man säger, balansen då mellan avslappning och att det drar ihop sig.
Precis, för det är det som man försöker jobba med, att hitta en balans, att mamman ska få ett bra verkarbete men inte för täta verkar.
Exakt.
Och att man vill ha registrering på bebis hela tiden då för att veta hur
den
reagerar.
Ja, det är klart att den är en funktion av bebisens tillstånd, det är en funktion av det här i alla fall. Och därför ska man ju inte ge för mycket oxytocin.
Nej.
Det är väldigt viktigt att hålla sig till de här, vad ska man säga, rekommenderade dosintervallen.
Ja. Och ha koll på antalet verkar då på 10 minuter. För det kan man ju märka en del.
Ja, någonting sånt.
Precis. När det blir för många att det blir liksom.
Och jag såg någonstans, var någon som visade en kurva just på hur blodflödet såg ut till barnet i relation till hur många kontraktioner det är per 10 minuter.
Ja.
Och det var ju precis dosberoende.
Mm.
Så det är klart att där måste man hålla igen.
Mm.
Och sen så tror jag också att kan man hålla det lite lägre så är det bra. Sen undrar man ju också då om man kan med en väldigt vänlig miljö hjälpa det oxytocinet så att det får fungera bättre.
Mm.
Eller om det här är, för det har någonting som jag sa med balansen i autonoma nervsystemet, ja, hur känsliga receptorerna är. Och om man då är avslappnad så kanske det går bättre eller har någon med sig som.
För det ser man ju ofta när mamman har fått epidural, då ligger hon i sängen och sen ligger partnern borta på soffan. Då brukar vi så här, men du kan ligga hos henne för nu vill vi ha ännu mer eget oxytocin.
Mm.
Ja, eller att man kommer ur födandet lite, att man sådär, när smärtan försvinner, att man helt plötsligt börjar prata och interagera med personer runt omkring sig, att man lite går ur den här.
Man missar ju sitt eget, sina egna signaler lite då.
Det kan vi verkligen
Det blir nog lite mer everyday så att säga över det hela.
Men en annan fråga var det här om syntetisk oxytocin, om det gör att förlossningen faktiskt går fortare.
Det finns ju studier, det beror naturligtvis på situation och dos och allt möjligt. Men det jag har läst in nu inför den där artikeln så kan man då med så kallad högdos oxytocin få förlossningen då i vissa situationer att gå lite fortare.
Men jag har hört att det liksom handlar bara om typ en kvart. Eller 20, alltså det är nog så här ganska lite.
Ja, det är nog inte
generellt.
Så mycket, men någonstans är det inte 1 till 2 timmar. Det kan, ja, men då är det liksom en optimal situation. Men det gör ju det här också. Det intressanta är att just det här med stöd under förlossningen, det ökar ju hastigheten precis på samma sätt. Det är samma effekt.
Precis.
Som man får fram på två olika sätt.
Och där pratar ju vi och bidrar som doulor till just det här kontinuiteten i stöd. För det kanske man inte alltid får. Förhoppningsvis så kanske man har sin partner med sig. Men som inte kanske alltid vet hur man är ett bra stöd.
Nej, och kanske inte vågar.
Nej, precis.
Ni vet, i början på den här, när det inte fanns så mycket studier kring det här med doula och annat, då var det ju Marshall och Phyllis Klaus som drev det i hög grad och John Kennel. Men de var ju väldigt tydliga med att papporna kanske inte alltid var rätt person därför att de var rädda. Eftersom de tyckte så mycket om mamman och förväntade sig så mycket av barnet så var de oroliga. Och då kunde det, den oron kunde smitta så att säga, på mamman. Så att de förordade en neutral person som vet hur man gör, alltså en doula. Därför att hon behöver inte vara, hon är inte så bunden till mamman, och därför kan hon förhålla sig lite mer neutral. Jag vet inte om man har ändrat sig idag.
Det, ja, men det pratar man ganska mycket om fortfarande. Ja, att den här känslomässiga anknytningen inte riktigt finns där från doulan, så hon kan vara.
Och därför kan hon vara bättre. Precis.
Men jag tänker också att en optimal doula i citationstecken också kan få med partnern att vara ett jättebra stöd.
Ja, det verkar ju så.
Ja, det är så fint när vi ser det. Som när man som doula kan ta steg tillbaka och partnern kan vara den här emotionella, kärleksfulla stödet. För ofta är det ju partnern som kan bidra med den största kärleken i rummet.
Sen är det klart att de var ju i USA och gjorde sina första studier, och vården med olika, det går inte att jämföra heller. Det är så olika och hur man så att säga behandlar mammorna och hur det ser ut efteråt, så att man får nog titta i det land där man är själv.
Men det vi pratar om lite nu, det är ju doula-effekten för er som lyssnar som inte känner till det.
Anna, ska vi gå lite till lyssnarfrågorna?
Ja, jag tänker det. Vi har ju fått lite lyssnarfrågor till dig, Kerstin. Vi la ut här och undrade vad folk ville veta. Och vi kommer nog inte in att ta alla, för det är så många som är nyfikna. Men en fråga som vi tyckte var väldigt bra som kom in var, nu när igångsättningar ökar, ser du risker med att fler och fler får syntetiskt oxytocin, både på kort och lång sikt, för amning, anknytning, fysiologiska processer? Vi pratade lite om det.
Ja, jag har lite pratat om det. Att det är klart att det där är nog en dosfråga. Att håller man sig till de rekommenderade doserna så tror inte jag att riskerna är så stora. Jag menar, det, i alla fall det som man ser själv, runt själva förlossningen. Det verkar ju inte vara ökat till någon risk då. Men ger du för mycket? Att det liksom börjar bli, då är det ju inte bra. Och det är därför som i USA så är oxytocin, förutom den mest sålda eller den mest använda kanske jag ska säga substansen, så är det ju också en high alert medicin. Det vill säga den har, man har ju en sån här varning på den att det kan vara farligt. Men så att säga, det är verkligen att hålla sig till doseringen. Och det är nog så att ibland har man lätt överdoserat, därför att man kanske inte riktigt vet riskerna, och sen vet man inte riktigt hur mycket man har givit, och så höjer man och höjer utan att riktigt se hur, att det blir för mycket.
Det borde ju inte vara helt omöjligt att framställa ett syntetiskt oxytocin som kan ges i pulser.
Jo, det finns. Det finns massor med studier som visar det. Och de, om du gör det, då behöver du en tredjedel så mycket oxytocin. Du kan minska dosen. Bara det är ju intressant. Men då la man ner de studierna. Därför att man hade velat då att det skulle gå fortare. Men det gjorde det inte. Det gick inte fortare än med ett vanligt oxytocindropp. Och då la man ner. Men då såg man ju ner till att deras endpoint då var ju förlossningstidens längd. Och den blev inte ändrad av att du gav pulsar. Däremot så klart att det kan ha upplevts som mindre ont, och är vi nu oroliga för det här med den här långtidseffekterna som kan ha ligga där med lite smärta som har varit lite mer och sånt där, då är det ju säkert ett bättre val. Och det funkar. Det finns många sådana studier.
Jag tänker att om man pratar utifrån oxytocinet, som är det vi pratar om idag, så kanske det inte är några effekter på att det blir fler igångsättningar. Sen finns det ju andra risker ändå, tänker jag. Liksom. Så det är ju ett jättesvårt ämne att diskutera.
Det är så många saker för att göra en igångsättning. Det handlar ju också om när man gör det. För att det är ju så att jag förstår alla orsaker till varför man gör det, men en sak kan man ju tänka, och det är att hela det här oxytocinsystemet, det utvecklas ju fram emot förlossningen. Och inte minst de där receptorerna i livmodern som ska bli 100 000 gånger fler. Det blir de först sista dagarna. Och då kan det ju hända att man får ge högre doser oxytocin för att komma igång. Om man ger innan det här systemet är alldeles färdigt. Och det tror jag inte man har något riktigt koll på. Och det är ju så att man behöver väldigt olika doser för att komma igång. Och det kan vara sånt att systemet inte är det egna systemet inte är fullfjädrat ännu.
Nej, precis. Utan att det... Men när riktlinjerna ändrades nu, det är lite drygt ett år sedan och igångsättningarna ökar som vi har sagt. Hos doula-klienter kan vi också uppleva en ökad stress. Just inför att man kanske inte vill bli igångsatt. Och så börjar man närma sig det här datumet. 41 plus 0. Och att det börjar hägra. Hur tror du att det påverkar den spontana starten?
Det kan ju säkert. För det är ju helt klart att man kan med viljan i viss mån påverka det. Och bli orolig och rädd och det får man väl titta på. Men att man kan med sin oro både sätta fart på och fördröja förstås.
Mm.
Om du tar en sån som Phyllis Klaus så är hon ju, hon har, jag vet inte hur många klienter hon har. Men hon är ju då expert på att stoppa förlossningar som går igång för tidigt.
Okej.
De ringer till henne då så att nu har jag börjat få värkar och då kan hon prata dem till rätta genom att liksom lugna ner dem eller något sånt där. Och då kommer inte bebin.
Intressant, för det var ju faktiskt en lyssnarfråga som vi har fått, att kan man starta om man får jättemycket eget oxytocin under graviditeten, att man själv på något sätt kan få igång förlossningen i förtid?
Ja, alltså egentligen så tror jag att det ligger ju som en broms på oxytocinet i normala fall. Mm. Så att det blir inga pikar, bara precis i slutet på graviditeten som de börjar komma. Och så kommer de fler och fler. Nu vill jag inte påstå att oxytocinet sätter igång förlossning, det är ingen som vet. Men i början där så ökar i alla fall frekvensen och du har den här ökningen av receptorer. Och det skulle ju vara så att den här bromsen som ligger på oxytocinet, som gör att det inte blir några pulsar under graviditeten, om den skulle släppa av något skäl, då är det klart att då kommer det igång. Och det är möjligt att det är den mekanism som används av kroppen vid missfall och sånt där. Det vet jag inte, det är ingen som vet.
Nej.
Men det är en väldigt viktig fråga, för att om man visste det så skulle man ju också kunna hitta ett sätt att lägga på den där bromsen igen och inte bara arbeta med själva livmodern. Men vi ska ju inte heller glömma att det här handlar ju inte om förnuftet som regel, utan det här är djupt omedvetna system. Som det här att man är rädd för att man inte är i sin vanliga miljö och att den här limbiska hjärnan eller gamla hjärnan, den har ju ett annat referenssystem. Jag vill vara där vänliga människor är, jag vill inte vara där främmande människor är. Och så reagerar det inte för att man tänker där är en främmande människa. Utan det går ju liksom rakt in. Och då är det säkert så att de här systemen är känsliga för saker som inte vi riktigt förstår och har kläm på. Eftersom vi tror att allting är förnuftet. Och jag vet ju att de i Köpenhamn till exempel så var det ju väldigt mycket mindre för tidiga födslar under covid. Och då var ju mammorna hemma.
Ja, lugn och ro.
Att det kanske är någon balans mellan stress och lugn och ro. Och den ser inte likadana ut för alla människor. Nej. För en del människor tycker det är för jävligt hemma. Och vill inte annat än gå till jobbet.
Nej, precis.
Förstår du? Så det går ju inte heller att säga att det gäller alla.
Nej.
Medan andra tycker att åh, vad skönt, nu slapp jag spårvagnen och tunnelbanan och alltihopa.
Ja, vi såg ju att mammorna då fick vila mycket mer och kunde kanske gå och lägga sig en stund på lunchen och så. Mellan alla digitala möten.
Så att det är ju spännande. Säkert en massa saker i omgivningsfaktorer som påverkar det här. Och då gör kroppen en bedömning här, att nu är det så jädra stökigt här så jag vet inte vad vi ska göra av saken. Eller,
nej, just det.
Det här verkar skönt. Så att man får nog beakta den här typen av input lite mera för att förstå. Och inte bara då det positiva som ju då närheten är, utan också vad är det som stör?
Ja, och det just det här att det som stör kan vara yttre faktorer som personer och en okänd miljö, men också den inre dialogen, det som pågår på insidan.
Ja. Och det beror ju nästan på vad du har götts med innan.
Ja.
Och vad du tror. Och har du bara fått höra att det är ett helvete alltihopa. Och det gör bara ont och det är förskräckligt. Så klart att det är jobbigare att hålla bort det där.
Ja.
Det är ju det.
Mm.
Och det har väl gått lite därhän idag. Att man läser väldigt mycket om det otäcka och hemska. Och samma situation beskrivs ju av en del människor som någonting alldeles enastående. Och andra som det hemskaste möjligt. Va?
Mm.
Och det beror ju då dels på att man kan titta på saker med helt olika perspektiv.
Mm.
Och jag tror faktiskt att det här med nätet är lite olyckligt då. Därför att om man ska ta emot information av någon så har man mycket större chans att ta emot en information med lite lugn och balans.
Mm.
Om man har någon med sig.
Mm.
Blir det hemska inte lika hemskt. Medan alltså om man är alldeles ensam och sitter och läser de där gräsliga möjligheterna så tror jag att det går djupare.
Mm.
Mm.
Så att information tas bättre om hand
när
man får det via en person som man litar på.
Mm.
Och då är nätet, man har ju inte en chans.
Nej, precis. Man blir exponerad.
Man blir exponerad för mycket av det negativa utan att man har någon buffert.
Är det något, Kerstin, som du känner att men det här har ni missat?
Nej, jag tycker att det har kommit fram på ett väldigt smidigt sätt det mesta här. Nu är det klart att ibland har det blivit lite mer, lite långa prat, men istället för korta frågor. Ja, men finns exakt. Nog med där.
Mm. Ja, det är ju det. Vi tycker ju om när det inte blir bara fråga, svar, fråga, svar. Utan du har ju fyllt många av våra frågor med svar innan vi sen ställer dem. Så det är
ja, underbart. Men det blir ju mer organiskt på det sättet, exakt. Tycker jag.
Och vill man läsa mer så finns ju boken som heter Medfödd.
Och dina andra böcker såklart också.
Och du finns på Instagram.
Ja. Och Facebook.
Och Facebook.
Ja.
Så man kan nå dig.
Ja.
Tack så jättemycket, Kerstin, för att du kom.
Tack själva.
Tusen tack.
Inspirerande stund.
Jättekul att ha dig här.
Tack.